till USA.
Men vad som har skett är en annan policy från regeringen, hur de tillämpar de lagar som sedan länge har funnits. Och det, den tillämpningen innebär en mycket mer aggressiv användning av de befogenheter som de har. Så de kan ställa frågor, de kan hindra någon som har visum att komma in i landet. De kan be att få se din mobil, din laptop, andra enheter.
Har man som resenär rätt att vägra det?
Ja, man kan tacka nej. Om man tackar nej så är det största sannolikheten att de sätter dig på nästa flyget tillbaka till ditt hemland. Och det är kanske det bästa resultatet för resenären som inte vill överlämna mobilen eller annan enhet.
Säger advokat Barney Feynman. Reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. EU-kommissionen vill lätta på utsläppskrav för bilar. Kommissionen har tidigare pratat om mer flexibla regler för bilföretagen. Och idag så kom ett formellt förslag att bolagen inte behöver nå mål om att minska utsläppen med 15% i år. De får nu 3 år på sig att göra det. Enligt kommissionen gör man det här för att bevara både konkurrenskraft och fortsätta den gröna omställningen. Men beskedet har mött hård kritik både från intresseorganisationer och från bilföretag som Volvo som skulle ha nått målet redan i år. Så några börsnoteringar. I Stockholm stängde den på plus 1%. London steg med 0,6. Frankfurt upp 1,7. I New York var Dow Jones för en stund sedan upp med 0,2 och Nasdaq upp 0,9. På valutamarknaden så kostar en dollar 10 kronor och en euro kostar 10 kronor och 80 öre. Den franska författaren, 49-åriga Marion Brunet, tilldelas världens största pris för barn- och ungdomslitteratur, Astrid Lindgren Memorial Award, på 5 miljoner kronor. Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg med här nu i studion. Var det här ett väntat val?
Nej, det kan man inte säga. Alma-priset är överhuvudtaget aldrig särskilt väntat. Juryn överraskar faktiskt alltid. Det kan gå till en läsfrämjande organisation i Australien som förra året, eller till en amerikansk ungdomsboksförfattare som året dessförinnan, eller en svensk bilderboksförfattare som här om året, eller som går då till en för oss i Sverige ganska okänd fransk ungdomsboksförfattare som inte heller finns översatt till svenska. Så man kan säga att det var väntat att det var oväntat, men kul.
Och vad utmärker då Mario Brunets böcker?
Ja, det jag har hunnit förstå sen tillkännagivandet tidigare idag är att det är en författare som är ganska kompromisslös. Hon hoppar mellan genrer som dystopier, skilles, äventyrsromaner, och hon skriver om sånt som utsatta ungdomar, våld, klimatkrisen. Och det tänkte jag i alla fall först att det kan ju låta lite så här präktigt och kanske pekpinneaktigt i värsta fall. Men det verkar hon faktiskt lyckas undvika. Och hennes huvudperson är dessutom nästan alltid kvinnor, och det förklarar hon så här.
Et j'ai beaucoup quand j'étais enfant et ado, je lisais énormément et j'ai eu cette frustration de réaliser que tous mes modèles Jack London, Mark Twain, tout ça c'était toujours des personnages masculins.
Ja, Marianne Brunet sa här att hon själv läste väldigt mycket som barn, som Mark Twain, Jack London, men att hon blev frustrerad av att alla jämt var män. Hon vill därför själv erbjuda kvinnliga hjältinnor och förebilder.
Och som du sa, hennes böcker finns ju inte översatta till svenska. Hur tillgängligt är då det här författarskapet idag?
Ja, alltså Marion Brunets böcker finns översatta till 4 språk, spanska, katalanska, ryska och engelska. Så vi får ju se nu om något svenskt förlag slänger sig över rättigheterna och börjar översätta. Det har hänt med tidigare Alma-pristagare som inte heller har funnits på svenska tidigare. Så jag tänker att förhoppningsvis så kommer vi kunna läsa även 2025 års Alma-pristagare på svenska ganska snart.
Det säger Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg. Nu dags för Radiosporten med Christian Olsson.
Som börjar med ishockey och beskedet att Färjestad och tränaren Thomas Mittell går skilda vägar. Färjestad, som är en gigant i det svenska hockeykosmoset, åkte igår på kvartsfinalnivån ur slutspelet mot Skellefteå. Det är tredje säsongen i rad som Färjestad åker i kvarten. Och enligt vanligtvis väldigt välunderrättade källor kommer Jörgen Jönsson, tidigare legendarisk spelare i Färjestad och nu senast tränare i Växjö, att ta över som tränare i Färjestad. Den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland drabbades för några dagar sedan av en fotskada. Nu kommer besked från hans klubb Manchester City i England som säger att han beräknas vara åter i spel om ungefär 2 månader, vilket är tidigare än vad som först befarades. Och apropå fotboll och skador inom herrfotbollen så står det nu klart att Häckens nyss värvade mittback, den finländske landslagsspelaren Leo Väisänen, skadat korsbandet i ena knät och blir borta från spel hela den här säsongen. Det var sporten, det sa Christian Olsson.
Och det tackar vi för. Så en väderprognos. Nu under kvällen får landets södra halva mestadels soligt väder. Och i norr mycket moln, men det kommer att klarna upp här och var nu under kvällen. Och i de norra fjällbyarna så är det blåsigt och snöbyar. Imorgon så får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmoln stundtals kan skymma solen. Och över norra Norrland så dominerar molnen och i fjällen så väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10 grader, något lägre i fjällen. Producent för Ekot kvart i sex idag, Emil Östman. I studion, Annika Nordin. Och närmast här i P1 nu så kommer det att bli Europapodden.
Trump-administrationen går än en gång till hård attack mot Europas försvarsförmåga. Samtidigt rustar kontinenten upp mer än någonsin. Men har Europas länder kraft att både rekordsatsa på de egna försvaren och stötta Ukraina? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Будет больше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 31 mars. Klockan är strax efter 13 på lunchtid. Hej Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent.
Hej, hej. Hallå, hallå.
Du är nyss hemkommen du från Paris och det ska vi förstås prata om i dagens avsnitt. Det är många resor som ska avhandlas i det här avsnittet. David Rasmusson, vår Danmarks korrespondent, är med, som även har Polen som bevakningsområde. Hej David.
Mm, tjena.
Och sen har vi Lubna Elchant i radions Ukraina-korrespondent med oss också.
Hej.
Hallå Lubna. Ni båda på resande fot. Lubna, dig har vi haffat mitt i ett väldigt tajt reseschema på väg till Kiev.
Jag skojar inte. Nej, men jag ska försöka behärska min stress. Jag är precis på väg till ett tåg nu från Polen till Ukraina. Jag ska förbi en passkontroll och det kommer ta tid. Och däremellan så tänkte jag, men jag får väl hinna med och podda lite där också. Så vi får se om jag hinner med tåget.
Det var tidsoptimisten i den. Vi ska verkligen göra allt för att hjälpa dig på traven så att du hinner med passkontrollen. David, du är på väg mot Polen, europeiska jätten i öst.
Mm, jag är inte lika stressad. Mitt plan går inte från Kastrup förrän klockan 6 ikväll. Så att för min del kan vi bara prata på.
Det är bra. Vi ska strax prata om den europeiska upprustningen som pågår där i Polen just nu. Och så Polen går ju faktiskt i bräschen när det kommer till upprustningen. Men apropå resor så är det ju många som har varit på resande fot dessa dagar. Grönland är ju vårens destination om man ska tro amerikanerna som kör skytteltrafik till det danska territoriet i Arktis.
We know that too often our allies in Europe have not kept pace. They haven't kept pace with military spending, and Denmark has not kept pace in devoting the resources necessary to keep this base, to keep our troops, and in my view, to keep the people of Greenland safe from a lot of very aggressive incursions from Russia, from China, and from other nations.
Det var USAs vicepresident J.D. Vance det där som inledde den gångna helgen med att besöka den amerikanska militärbasen Pituffik på Grönland, David. Det var ord och inga visor där från vicepresidenten. Vilka blev reaktionerna i Köpenhamn och Nuuk på det här andra besöket?
Ja, men att han skulle komma med kritik av Danmark, det hade man väntat sig både i Köpenhamn och i Nuuk. Så det var man beredd på. Nu blev den ganska kraftig, men det var man också beredd på. Då har han har varit ute och sluggat i de här frågorna för. Vad man däremot tog till sig och vad som man uppskattade i Köpenhamn och Nuuk, det var väl att han sa att vi i USA, vi respekterar Grönlands rätt till självbestämmande. Och att sen så väl i och för sig J.D. Vance framför sig ett framtida självständigt Grönland som då skulle alliera sig med USA. Så ser man ju inte riktigt i varken Köpenhamn eller Nuuk.
De skulle ju göra en helt annan typ av resa, J.D. Vance och hans fru som var på plats. Först skulle de besöka hundspann och ta del av den grönländska kulturen, men det blev bara den här militärbasen. Vilka signaler försöker han sända med det där?
Jag tror att man gjorde detta för att man ville undvika dålig PR helt enkelt. Det hade ju planerats demonstrationer mot Usha Vans besök vid det här hundspansloppet. Och det var ju också ganska ovälkommet från både den grönländska och danska regeringen. Det har ju pratats om ett statsbesök utan samtycke när de skulle besöka både Nuuk och den näst största staden Sisimiut. Nu blev det bara då ett besök på en amerikansk militärbas, inte alls lika laddat. Så att i Danmark ser man det lite som en halvseger i alla fall.
Danmark och Grönland känns ju väldigt enade just nu i den här diplomatiska historien som fortsätter utvecklas. Men försöker USA fortfarande slå in en kil mellan Köpenhamn och Nuuk?
Ja, men det har man gjort ganska länge, men det har ju snarare verkat som man har slängt in klister i den här ganska såriga relationen som finns mellan Grönland och Danmark. Det är ju sällan som jag har sett den här typen av enighet mellan den före detta kolonin och Danmark. Och Grönland fick ju en ny regering i veckan, och det var ju Jens Fredrik Nielsen som då blev ny regeringschef på Grönland. Han företräder det socialliberala partiet Demokratiet. Anekdotmässigt kan jag också säga att han är grönländsk mästare i badminton. Och det här är ett väldigt bred regering. 4 av 5 partier i parlamentet ingår i regeringen. Så det är det närmaste man kan komma en samlingsregering. Och ja, alla är väldigt kritiska mot Donald Trumps uttalanden om Grönland.
Lugna, den här utrikespolitiska strategin som Trump-administrationen har, att man visar upp sig på Grönland, skilsmässan med Europa. Hur följer Ukraina den här dramatiska utvecklingen?
Ja, men det här såklart når ända till Ukraina, just för att det finns vissa likheter med hur Trump hanterar situationen kring Grönland och hur Ryssland har hanterat situationen till exempel i Ukraina genom att ta för sig av det som man kan ta för sig, att ett stort land bara tar det som man vill ha. Så i Ukraina så är man ju väldigt orolig för det, och man är också orolig över att Putin har kanske gett Trump grönt ljus att hänga på Grönland. Och på så sätt så skulle de två kunna komma överens om att USA får ta Grönland och Ryssland får hålla på med sitt i Ukraina. Så det finns ju en sån förhåga, och en del ukrainska bedömare är väldigt oroliga för att det skulle kunna bli så.
Finns det de som kanske rent av tolkar det som att det skulle kunna leda till något positivt, att liksom det här skakar om Europa och Europa tar situationen på ett större allvar, eller är det bara med oro man ser på det här från Ukrainas håll?
Nej, men det är väl en efterkonstruktion. Man försöker ju finna sig i den här nya situationen, och det är klart att på något sätt så kanske det leder till någonting positivt, men samtidigt så står vi i ett faktum där Ukraina och Europa kanske har förlorat en av sina viktigaste allierade. För Ukraina så har USA varit en av de viktigaste allierade. Nu har man bara Europa att luta sig mot, och Europa inser kanske nu att man borde ha gjort mer och inte förlita sig så mycket på USA. Så visst, det kanske finns någonting gott att hämta ur det, men samtidigt så var det inte tanken från början. Man hade önskat såklart att man hade behållit USA på sin sida.
Andreas, amerikanerna vägrar ju upp hoppet om att ta över ett europeiskt territorium vad det verkar, även om J.D. Vance valde att formulera det som en uppmaning till samarbete. Och vi har ju pratat mycket om de transatlantiska relationerna här i podden. Men vad skulle du säga, vad betyder det här senaste besöket på Grönland för den transatlantiska skilsmässan eller vänskapen?
Ja, men jag ser det som ytterligare en bit i det här pusslet som målar upp en allt mer spänd relation mellan Europa och USA. Dels har vi handelskonflikt med tullar, vi har relationen till Ryssland, Ukraina, Europas säkerhet och USAs tillbakadragande. Och så har vi dessutom då USAs anspråk på Grönland. Så att det här blir ju ytterligare en kil i den relationen, kan man säga. Och sen också det som David var inne på, att det var ett informellt besök eller utan samtycke, som man sa. Det är ju i sig provocerande normalt sett när man har den här typen av besök. Men då är det ju statsbesök som man förankrar med den man besöker. Sen så tror jag också att det finns nog en... Man ser någonting positivt, kanske någon form av lättnad i och med valet på Grönland. Och man så tydligt hörde den nya regeringschefen säga att USA kommer inte få Grönland. Så att det är ju ändå någonting positivt för Europa.
Mm. Och amerikanernas signaler då om att vilja ta över Grönland har ju varit något av en piska för danskarna att lägga i en högre växel i sin upprustning. Köp, 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 sa ju Mette Frederiksen nyligen. Liknande tongångar har hörts på andra håll i Europa, inte minst här i Sverige, som under förra veckan presenterade den största satsningen på försvaret sedan det kalla kriget. Och samtidigt som Ukraina då förstås behöver fortsatt militärt stöd för att kunna försvara sig. Lubna, den här historiska upprustningsracet som nu tar fart i Europa, hur reagerar Kiev på det här?
Ja, men det är på många sätt efterlängtat, och det man hoppas ska komma ur det här upprustningsracet är att det ska centreras mycket till kring och till Ukraina. Att mycket av det man rustar upp ska på olika sätt gå till Ukraina, för att man menar på att det är i Ukraina som striden utkämpas i nu, och det är Ukraina som kommer fungera som en garant för att Ryssland inte ska gå vidare västerut. Så man är tacksam och välkomnar att Europa satsar mer på sitt försvar, men man hoppas också att det ska centreras och gå till Ukraina.
Så man tänker att om europeiska länder köper in mer materiel, mer ammunition, utbildar människor, så ska det så småningom skickas till Ukraina?
Ja, vad gäller människor så är inte det prioritet för Ukraina. Så har ukrainska politiker sagt under hela invasionen. Man menar på att det är i Ukraina som de bästa soldaterna finns som kan försvara Ukraina. Precis som de bästa soldaterna som kan försvara Sverige kanske är i Sverige. Så i nuläget så är man inte allt för entusiastisk över att det skulle kunna vara någon internationell trupp i Ukraina. Utan man vill fortfarande få så mycket stöd och hjälp man kan få för att kunna försvara sig själva. Och det är väl det som Ukraina har lärt sig av de här tre åren, att i slutändan så har man bara sig själv att lita på. USA har på många sätt vänt Ukraina ryggen. Just nu så står Europa kvar, men om Europa inte skulle stå kvar så behöver Ukraina förlita sig på sig själv. Och då behöver man ha egna soldater, eget vapen, egen vapenproduktion och tillverkning.
Så det finns ingen oro att det kan leda till en minskad vilja att skicka över materiel till den ukrainska fronten?
Ja, men viljan förlitar man sig på att den finns. Det vi har sett är ju praktiken att det är väldigt svårt för Europa att öka takten. Delvis för att det finns problem inom försvarsindustrin. Att försvarsindustrin inte har kapacitet eller förmåga och har inte tillräckligt med pengar. Och att man vill ha längre och mer långsiktiga kontrakt för att kunna leverera vapen och så. Så viljan litar man på att det finns i Europa. Men samtidigt som man inte är helt övertygad om att man har kapacitet och förmåga att producera i den takt som det här kriget kräver. För det man inte har förväntat sig är ju att det här handlar om två väldigt stora länder, Ryssland framför allt, men också Ukraina. Och det går åt väldigt mycket vapen och ammunition dagligen, och därför behöver man väldigt mycket mer.
Andreas, den här motsättningen finns väl ändå trots allt, att massivt bygga det egna försvaret eller skicka allt till Ukraina, eller kan man få båda?
Alltså både ja och nej, det är ju självklart så att det du skickar till Ukraina i form av ammunition och vapen, det blir ju mindre för ditt eget försvar, det går ju inte att komma ifrån. Sen så är ju den här upprustningen, kan man ju säga att det är en förutsättning för att Europa ska kunna fortsätta stödja Ukraina, och bilden hos många länder, de som stödjer Ukraina, det är ju att det här också är en investering i din egen säkerhet, att om Ukraina inte får det här stödet och därmed faller, förlorar kriget mot Ryssland, då kan andra länder stå på tur, kanske rent av europeiska länder, Baltikum till exempel brukar nämnas i det sammanhanget. Och ambitionen är ju definitivt att man ska rusta upp så pass mycket att man både kan fylla på sina egna lager och mer därtill, men samtidigt stödja Ukraina. Och vi ska ju komma ihåg också att den här, om vi ser till EUs upprustning och det här stödet som ska komma via EU, där ska man ju delvis då kunna köpa både av Ukraina men också till Ukraina med de här nya lånen. Så att där finns ju ett Ukraina-stöd inbyggt i det där EU-stödet kan man säga.
Mm. Precis innan vi gick in i studion här så aviserade Sverige det största stödpaketet hittills till Ukraina från Sverige då. 16 miljarder totalt att köpa vapen samt att stötta deras egna försvarsindustri. Vi har ju pratat om flaskhalsar i försvarsindustrin under lång tid här. Kommer inte de här flaskhalsarna bli ännu smalare nu?
Jo, det kommer de nog bli. Och som du säger, det här har ju varit ett problem tidigare. Vi kan ju gå tillbaka när EU lovade 1 miljon artillerigranater till Ukraina inom ett år. Det nådde man ju inte. Inte för att det inte saknades pengar, utan det saknades tillverkningskapacitet. Och dessutom har man haft då en ambition om att det här ska ske europeiskt. Och då har man ju också med det nya europeiska stödet att man ska köpa europeiskt i mångt och mycket. Och det där sätter ju en oerhörd press på de europeiska vapentillverkare. Och vi har ju sett även problem i Sverige. Försvarsmakten för en dryg månad sedan sa att man hade ett överskott på 3 miljarder kronor och att 2 miljarder skulle gå tillbaka till statskassan för att det fanns flaskhalsar. Mm. Så att här behöver man ju verkligen få igång en egen tillverkning, och det är snabbt dessutom.
Lubna, delvis vill ju Sverige stötta Ukrainas försvarsindustri. Hur går det med att bygga den egna industrin i Ukraina?
Ja, men under de här senaste 3 åren så har ju Ukrainas vapenproduktionskapacitet ökat väldigt mycket. Så Ukraina var ju även redan under Sovjettiden ett vapennav. Man har teknik, man har fabriker, man har kunskap, men det man inte har är förutsättningar. Man har inte pengar helt enkelt. Samtidigt så har man under de här 3 åren ställt om. Man har ökat sin drönartillverkning som har varit en game changer på många sätt i kriget, men också mycket annat, luftvärnssystem, stridsvagnar och även artilleriammunition. Och på sikt så hoppas man att man även ska kunna göra egna varianter av Patriot-system, alltså det här amerikanska luftvärnet som ju anses vara det bästa i världen. Så på många sätt så har man ju lyckats ställa om, och man hoppas att man kommer kunna göra det ännu mer, och att det kanske är Ukraina som på sikt ska bli en av de största vapentillverkarna även för Europa, för att man har den kapaciteten.
Okej, så man har redan lagt in en högre växel från den ukrainska försvarsindustrins håll för att säkra det här?
Det har man gjort. Det är fortfarande inte tillräckligt. Det är fortfarande ett krig i landet. Det är fortfarande väldigt svårt att hålla den här produktionen igång. Man måste hålla de här fabrikerna hemliga. Det är inga journalister som tillåts komma till de här fabrikerna. Man får väldigt lite information. Vi vet inte hur mycket som Ukraina egentligen tillverkar. Vi får ibland se i medier att nu har den här nya luftvärnsmissilen, men vi vet inte så mycket om bakgrunden, och vi vet inte så mycket hur det här går till, för att mycket behöver hållas hemligt just för att det är krig. Men trots den situationen så har man ändå lyckats göra det i viss mån, och man hoppas att det ska öka och bli ännu mer.
Och finns det någon brist på tillit här då till den europeiska förmågan att leverera? Är det det som kanske ligger till grund för att man nu försöker bygga upp den egna industrin i Ukraina?
Men det har ju varit ett mantra på många sätt från de ukrainska politiker, att man har fått för lite och för sent. Och så menar man att det har varit under de här 3 åren. Man har blivit lovade vapen, pengar, men det har fastnat på vägen. Och när Ukraina har behövt det som mest så har man inte haft någonting eller haft väldigt lite i sina lager. Och just det, precis som du säger, har ju fått landet att landa i att man behöver ha större egen kapacitet och lita på sig själv i större utsträckning.
Lubna, vissa europeiska länder pratar ju också nu om framtida trupper till Ukraina. Du nämnde att det kanske inte var det man helst ville ha. Samtidigt skulle väl det också binda Europa vid Ukraina tydligare. Är inte det önskvärda stegen då?
Jo, men det är så långt fram i tiden när man pratar om trupp. Både när Frankrike och Storbritannien pratar om trupp så handlar det om att först ha en vapenvila. För Ukrainas del så är man så långt ifrån en vapenvila just nu. Det finns ingenting som tyder på att Ryssland är nära att komma överens om en vapenvila. Och det här menar man på helt enkelt ligger långt fram i tiden. Så för Ukraina är problemet akut här och nu. Och det som man kan göra här och nu är ju att ge Ukraina all materiell stöd man kan få och på sikt också bidra till att landet ökar sin egen vapenproduktion. Men på sikt så ja, visst, det har man också sagt från Ukrains sida att det skulle kanske vara bra med någon slags internationell trupp. Men där är också frågan inom vilka ramar, vilka det är som ska vara. Kina har också gjort anspråk och sagt att de är intresserade av att på olika sätt hjälpa Ukraina med ett vapenstillestånd. Så det är mycket som hänger löst och för Ukrainas del så är inte det en fråga som man prioriterar just nu.
Lubna, du ska iväg med tåg nu. Du är på väg till Kiev så vi ska släppa dig där så att du inte missar ditt tåg. Tack för att du var med i veckans avsnitt. Lycka till med resan. Okej, nu när vi har släppt av Lubna Andreas så för ju det här oss till en annan resa, nämligen din till Paris. Det var en ordentlig uppslutning. Ledare från 30 länder och NATO fanns på plats i den franska huvudstaden när det vankades toppmöte. Storbritanniens Keir Starmer, Sveriges statsminister Ulf Kristersson var på plats, Polens premiärminister Donald Tusk och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Alla hade de samlats i Paris. Andreas, det såg verkligen glatt ut när man tittade på filmsekvenserna från när de möttes, när Macron tog emot de här världsledarna.
Ja, alltså jag har ju följt ganska många av den här typen av möten genom åren och det är alltid sådana här breda leenden och handskakningar och omfamningar och sen så tror jag att när ledarna väl sitter i mötesrummet och kameran har gått ut därifrån, då har jag svårt att se att de sitter där och har sådana leenden och sitter och skojar, utan det är ett väldigt allvarligt läge för Ukraina men också för Europas säkerhet och jag tror att det var nog betydligt mer allvarligare toner när man väl kom in på de verkliga diskussionerna.
Det första mötet kanske bara skulle visa att det finns en enighet bland de som möts.
Ja, men det tror jag man vill visa utåt och sen är det ju här, det här är ju ändå liksom, det här mötet som var i Paris i torsdags, det är ju ändå en fortsättning på de mötena och de här diskussionerna som vi har haft de senaste veckorna, dels i Paris men också i London med Frankrike och Storbritannien som leder arbetet, dels när det gäller ökat militärt stöd till Ukraina men också framförallt då säkerhetsgaranti till Ukraina vid en eventuell fred.
Det pratas ju sedan ett tag tillbaka i Europa om en koalition av villiga länder, coalition of the willing. Mm. Det här är någonting som Storbritannien och Frankrike har dragit igång. Den koalitionen, det var den som möttes i Paris.
Ja.
Den koalitionen vill nödvändigtvis inte allihopa skicka fredsbevarande trupper.
Nej, utan här är det ju, från början var det ju Frankrike och Storbritannien som tidigt gick ut och sa att ja, men vi kan tänka oss att skicka trupp. Och där får man ju ändå säga att de senaste veckorna så har man sakta men säkert tagit steg framåt. Det är ju fler länder nu som säger sig vara mer eller mindre villiga eller har öppnat för det. Sverige till exempel har sagt att ja, men vi kan vara med om det under vissa förutsättningar, givet att man får till en vapenvila såklart, men också att det finns ett mandat och så vidare. Och där har vi ju hört vår statsminister Kristersson säga att ja, men vi har en ganska bra bild över vad vi skulle kunna bidra med. Sen har han inte gått ut med det offentligt. Men om man blickar tillbaka de här stegen som ändå har tagits de senaste veckorna så är det ju ändå fler länder som har visat intresse av att vilja bidra på något sätt. Och det som Kristersson sa i torsdags på toppmötet i Paris, det var ju, han pratade om Excel-ark helt enkelt. Att man behöver få till ett Excel-ark där varje land i den här villiga koalitionen säger, ja men vi kan bidra med det här och vi kan göra det vid det här tillfället. Och där hörde vi också från Macron säga att det här är ju inte klart än, men att han ändå hoppas få en bra bild kring de här bidragen till Ukrainas säkerhetsgarantier inom några veckor, 3-4 veckor, sa Macron.
Vi kan väl lyssna på hur Emmanuel Macron lät.
Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre.
Det brittisk-franska initiativet om att förbereda trupp är ett förslag som uppmuntras av oss och Storbritannien, så sa Emmanuel Macron. David, dina länder då, du bevakar ju både Danmark och Polen. Hur ställer de sig till det här med fredsbevarande trupp?
Danmark har varit ganska positiva till att eventuellt skicka fredsbevarande trupp. Men jag hörde en intervju med utrikesminister Lars Løkke Rasmussen häromdagen. Då pratade han om att han nog gärna skulle vilja se någon slags amerikanska säkerhetsgarantier också, hur nu de ska se ut. Polen däremot, de har ju varit mycket tydligare att ha sagt nej till att skicka fredsbevarande trupper. Och det ska man komma ihåg att det är val i Polen ganska snart, det är valkampanjer. Det här skulle kanske inte vara ett positivt utspel, det är presidentval i Polen 18 maj. Och sen så tänker man ju nu ofta i Polen att vi bevakar ju redan NATOs östra front. Det är vårt viktigaste jobb att bevaka den från Polen. Vi är ett frontland till skillnad från flera andra europeiska länder.
Samtidigt har ju Polen beskrivits som det land som lite grann har gått i bräschen, i alla fall när det kommer till försvarsfrågan och upprustning. Donald Tusk pratade om ett förändrat Europa och då sa han så här.
Europa przestała być naiwna. Europa zaczęła wierzyć w potrzeby budowania własnej siły. Europa zrozumiała, że najlepszą gwarancją pokoju dla Polski, dla Europy, dla Ukrainy oczywiście, będzie nasza siła, nasza determinacja i takie solidarne działanie.
Det var i Paris som Donald Tusk sa att Europa har slutat vara naivt, Europa börjar tro på behovet av att bygga sin egen styrka. Europa har förstått att den bästa garantin för fred för Polen, för Europa, för Ukraina naturligtvis kommer vara vår styrka, vår beslutsamhet, sa Tusk från Parismötet. David, Polen aviserade ju redan för ett par år sedan att man skulle satsa stort på försvaret, att man skulle bli den nya stora militärmakten i Europa. Hur går det för Polen med det projektet?
Frågar man polackerna själva så går det bra. Jag var på Warszawas första pansarbrigad för några veckor sedan och fick titta på all utrustning de fått där. Och det var nya grejer, det var nya tanks, det var nya pansarfordon, det var nytt artilleri. Så de har verkligen handlat loss polackerna. Det var moderna amerikanska Abrams tanks som jag fick hoppa upp och titta ner lite grann i hur de ser ut där, som de var väldigt stolta över.
Men det är som du säger, Polen lutar ju tungt mot USA här. Man köper ju väldigt mycket vapen av amerikanerna. Kommer det där behöva förändras?
Man pratar ju också i Polen om att man ska utöka sin egen kapacitet. Polen gick ju lite oväntat ur Ottawa-fördraget för några veckor sedan tillsammans med de baltiska länderna. Alltså det här fördraget som förbjuder personminor. Nu ska man börja producera uppemot 1 miljon personminor till exempel i Polen, som man vill använda vid den östra gränsen, framförallt mot Belarus men också Kaliningrad. Där håller man på med ett projekt som kallas för East Shield. Det är liksom Polens egen marginallinje. Man stärker verkligen upp försvaret vid gränsen. Det här kommer att bli ett intressant projekt att följa.
Polen är ju ett NATO-land att räkna med. Man är ju uppe redan idag på 4,7% av BNP läggs på försvaret. Det var en siffra jag läste. Man är på väg mot 5%-gränsen. Vad det verkar.
Mm. Ja, man har budgeterat för 4,7% i år. I fjol man uppe på över 4%. Så man närmar sig verkligen 5%-gränsen. Det gör man.
Och om man då ska se på Polen som ett NATO-land, vad ser du framför dig, David? Vad ser du för att Polen kommer ta för roll om USA inte är ett lika framträdande land i militäralliansen?
Mm. Svårt att säga såklart, men i Polen så har man den historia man har. Man har blivit invaderade både västerifrån och österifrån. Och jag tror att i alla fall under Donald Tusk nu så vill man framstå som en stark europeisk spelare. Och jag tror också att den här satsningen man gör på försvaret, ja, den ger ju också Polen mer politisk legitimitet i andra frågor i Europa. I alla fall ser man det från Warszawas horisont att det är så. Så vet jag inte riktigt hur man ser på det i Bryssel, Andreas.
Andreas, vi bollar över den till dig.
Ja, men det är klart att om vi pratar om frågor så, säkerhet och försvar, så blir ju Polen en tyngre röst i och med att man satsar så pass mycket själv. Det handlar om trovärdighet och man kan lägga tyngd bakom sina ord här i Bryssel. Så att där tror jag att Polen spelar en stor roll både inom EU men också en växande roll för Polen inom NATO, särskilt om USA skulle dra sig tillbaka.
Vi ska strax avsluta veckans avsnitt av Europapodden. Innan vi gör det kan ni väl berätta på vad ni håller koll på under veckan som kommer. Vi börjar med dig, David.
Jag håller koll på Mette Frederiksen som ska ta sig till Grönland för att träffa den nya regeringschefen där, Jens Fredrik Nielsen, i ett, ja, hur ska man beskriva det här läget just nu? Ett väldigt svårt läge, det är en underdrift. Men de ska träffas i Nuuk för att visa enad front, skulle jag tro.
Andreas, då, vad håller du koll på den närmsta veckan?
Jag håller koll på Trumps tullar som kan komma då på onsdag, det som Trump kallar för Liberation Day, med, ja, potentiellt tullar på allt som han har sagt. Vi får se lite vad det landar i och om han kan dra tillbaka det kanske senare. Men det blir ju en fråga då, först och främst, vad blir det för tullar? Och sen i nästa steg, hur ska EU svara på de tullarna? Och där finns det ju en del, några länder som har, jag skulle inte säga börja vackla, men är mer oroade, framförallt vinproducerande länder i Europa som tycker att EU kanske ska gå lite mer försiktigt fram i sitt svar mot de amerikanska tullarna och kanske inte då rikta in sina europeiska tullar på amerikansk bourbon, eftersom Trump då har hotat med 200% tull på europeisk alkohol. Så att det blir spännande att följa.
De där tullarna kommer bli en följetong, känns det som, de kommande 4 åren.
Det kan det bli.
Det kan det bli. Okej, vi säger tack för idag. Trevliga resor önskar vi David Rasmusson, Danmark- och Polen-korrespondent. Även Lubnel Shanti då, som är Ukraina-korrespondent, som vi hörde tidigare. Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent, tack för att du var med.
Tack, tack.
Therese Rosenvinge var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och så ett nytt avsnitt från en annan av våra poddar.
I slutet på mars 2025 hände något mycket ovanligt i Gaza.
This week has seen unprecedented protests in Gaza against Hamas.
I det repressiva samhället har Hamas ett järngrepp om befolkningen. Och minsta missnöjes yttring slås vanligtvis ner omedelbart.
The gatherings are extraordinary because of the 18-year silencing of all free speech in the Gaza Strip.
Men nu hörs kraftfulla slagord på gatorna på flera håll. Folkmassor som väller fram och skanderar att Hamas ska ut från Gaza. Hamas är terrorister.
It was remarkable that Hamas had not retaliated against the protesters.
Men snart blir det också känt att flera av dem som demonstrerat försvunnit.
Well, the retaliation has begun.
Och ett par dagar senare hittas en 22-årig man död.
His body was left in front of his family's home over the weekend.
Hans kropp är svårt sargad.
He was one of the leaders of the anti-Hamas protest movement in Gaza, which has gained momentum over the last week with masses.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna och livet i Gaza under Hamas. Med Johan Mattias Sommarström och professor Mikael Schultz. Jag heter Olle Wiberg. Efter 18 års brutalt styre i Gaza så drar protester igång som saknar motstycke. Vad är det för slagord vi hör här, Johan Mattias?
Ja, i just den här demonstrationen så menar demonstranterna, och deras slagord handlar om att Hamas sålt ut Gaza för pengar, eller dollar som de uttrycker sig här.
Man anser alltså att Hamas har berikat sig på bekostnad av befolkningen i Gaza som lider svårt, och detta visar man i de här mycket ovanliga protesterna faktiskt. Men det som är ännu mer anmärkningsvärt är kanske att de inte slås ner omedelbart, de här protesterna, och varför det är så ska vi återkomma till strax. För Johan Mattias, vi vet som sagt också att det hänt saker efter protesterna. En 22-årig mans öde har blivit det mest omtalade.
Ja, det är flera stycken människor som har försvunnit spårlöst efter att de har deltagit i demonstrationerna, och speciellt de som varit, ska vi kalla det för, anförare av demonstrationen. Och den här 22-åringen räknades som en ledare vid en av de här lokala protesterna. Han försvann, han var borta i flera dygn tills hans mycket svårt sargade kropp då dök upp utanför familjens hem i Gazaremsan. Han hade torterats mer eller mindre till döds.
Men som du sa, det är också andra fall. Det finns flera som fortfarande är saknade alltså.
Ja, två stycken personer av de som saknades från början har nu också kommit till rätta. Och båda de har vi intervjuat förut i Ekot. De är liksom aktivister som har vigt sina liv åt att protestera mot Hamas. De har kommit till rätta nu, också misshandlade, men de har fått skriva under papper där de lovar heligt och dyrt att de aldrig ska kritisera Hamas igen.
Mm-hmm. Ja, det är ju lätt att tänka att de här fallen skapar på något vis än mer vrede i Gaza förstås, att det skulle kunna ge understöd till ännu starkare protester.
Jo, men jag tänker att som vanlig civil Gazabo så krävs man ju, eller liksom trycks man ju nu mellan pest och kolera, för att använda ett gammalt begrepp. Dels Israels bomber som faller i en makalös skala nu sedan vapenvilan bröt samman, och så då Hamas i princip järnhand, som vi ofta beskriver det som.
Vi ska prata mer om de här protesterna och hur det är att leva i Gaza under Hamas. Vi spelar in det här på måndagen den 31 mars. Johan Mattias, du är med oss på avstånd, precis som du, Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsforskning. Du finns i Göteborg. Vad fastnar du för när du ser de här protesterna?
Ja, alltså framförallt så tänker man ju på människorna som börjar... Ja, de tappar helt enkelt tålamodet och är frustrerade sedan länge, men nu börjar det också sippa ut så att man faktiskt går ut på gatorna och protesterar. Och i de här protesterna så förekommer också kritik mot Hamas. Och sen finns det ju bedömare som menar då att det är svårt att säga om det är liksom organiserat som en ren anti-Hamas-protest eller om det var mot kriget i allmänhet, där då folk spontant reagerar mot Hamas, för att det finns ju mycket frustration mot att man råkat ut för så mycket lidande och fortsatt råka ut för de hemska bombningarna som Johan Mattias nämnde från Israels sida.
Mm. Ja, hur tolkar du det? För jag menar, det har ju funnits ett missnöje förstås med Hamas länge i Gaza, men att det här händer just nu, det är ju otroligt ovanligt.
Ja, alltså Hamas har ju suttit vid makten både Västbanken och Gaza sedan 2006, och sen förlorar man kontrollen på Västbanken sedan 2007. Och det har alltid funnits en stor, om inte majoritet, i alla fall minoritet, som så att säga oppositionen gentemot Hamas. Och ju mer lidandet har ökat via den blockad som Israel har utsatt Gaza för sedan 2007 och de flertal väpnade konfrontationer som man har haft 2008, 2009, 2012, 2014 och nu senast sedan 7 oktober 2023, så har ju trycket på människorna i Gaza ökat och förstås också frustrationen. Och vi kan se själva i våra undersökningar och opinionsmätningar som vi gjorde efter de här tidigare krigen att även om man då står bakom Hamas under själva väpnade konflikttiden, så efteråt så har man då börjat bli kritisk, för att även om man ser att Israel som är den största boven i dramat, så menar man ju just det vi hör nu också, att Hamas står ansvarig för återuppbyggnad, vilket man då inte lyckas göra. Och på senare tid då kom också anklagelser om att Hamas har skott sig själva.
Mm. Ja, man säger i de här demonstrationstågen, Hamas ut, Hamas terrorister skanderar man. Joma, i vilka områden i Gaza är det som det här utspelat sig? Är det liksom överallt eller hur? Vad säger du om det?
Nej, inte överallt. Inte i Rafah till exempel. Där har det varit oerhört hårt attackerande från israelisk militär sedan vapenvilan bröt för inte så länge sedan. Men vi har sett dem här i Beit Lahia som ligger i den norra delen av Gazaremsan, nära gränsen till Israel. Vi har sett det i Gaza City, inte minst i Khan Yunis som är en hyggligt förstörd stad. När invånarna kom tillbaka dit efter att israelisk militär tillät dem det, så var det många som sa att de inte kände igen sina egna kvarter längre. Men folk som har återvänt dit protesterar nu mot Hamas och också mot kriget generellt och mot Israel.
Alltså, går det att dra några slutsatser att det är just de här områdena som har varit mest drabbade rent förstörelsemässigt så att säga?
Ja, men det är det ju. Alltså, jag glömde nämna Jabalia till exempel, som är ett av de absolut mest förstörda områden, ligger i norra Gaza. Det är en sån här Shujaya som alltid attackerats hårt under alla krig. Där har det också demonstrerats. Så att det är ju många av de mest förstörda områdena, men samtidigt blir det lite konstigt att tala om de flest förstörda områdena när så mycket är förstört i Gaza. Mm. Jag menar, de flesta områden är ju de mest förstörda områdena, mer eller mindre.
Just det. Men du, det här med att protesterna ens kan äga rum. Hamas, som haft och har ett järngrepp om Gaza, repressionen har alltid varit stark och omedelbar. Vad beror det på att det kan ske just nu, att de inte slås ner direkt?
Ja, men det kan nog finnas flera orsaker där. Dels för att en del av de här demonstrationerna också riktat sig mot Israel, och då har Hamas försökt att få det till att det har varit demonstrationer som enbart riktat sig mot Israel, inte mot Hamas. Trots att jag har varit i kontakt då med aktivister som menar att de i själva verket utgick från att det var demonstrationer mot Hamas från första början. Så det kan ha varit en anledning. En annan anledning är att Hamas milismen inte alls på samma sätt, inte de beväpnade i alla fall, patrullerar gatorna nu sen vapenvilan bröt samman, som de gjorde under vapenvilan. Det är för farligt för dem att visa sig ute i det fria och att liksom säkerställa lagordning, eller vad vi ska kalla det för, på gator och torg. Det kan de inte göra, med risk för vad de kan råka ut för från israeliska bomber och så vidare.
Johan Mattias, du ska ju berätta mer om livet i Gaza under Hamas, berättelser som du stött på under dina år. Men innan det tänker jag att det kan vara bra att ta koll på hur Gaza egentligen har styrts. I allmänt medvetande så är ju Hamas känt och klassat som en terrororganisation av EU och USA och sådär. Men när det gäller själva livet i Gaza så framstår ju Hamas kanske framförallt som en statsapparat mer.
Jo, men det är ju också. Alltså, samtidigt som de är terrorstämplade, samtidigt som de har sina liksom militanta brigader, så är det ju också det statsbärande partiet. Det är ju de som har kontroll över sjukvården, mycket av skolorna, det som inte har varit då FN-drivet. De har kontroll på gator och torg, och inte minst har de ju haft, eller har, våldsmonopolet i Gaza. Så att det blir ju, samtidigt som de är den här terrororganisationen, också det statsbärande partiet på något sätt.
Ja, man har militära och civila grenar, och så är man förstås också en idéströmning som vi talat om mycket tidigare, där mycket går ut på att inte erkänna staten Israel, utan Israel ska utplånas. Men vad säger du, Mikael, om Hamas avtryck i Gaza och sättet man leder Gaza?
Ja, alltså man måste dra en skiljelinje mellan tiden före 2006 när det demokratiska valet hölls i både Västbanken och Gazaremsan, och tiden efteråt. Alltså, precis som har sagt, så har man ju varit någon form av prestatsorganisation sedan 2006, men före detta så byggde man upp mycket av sitt folkliga stöd på gräsrotsnivå genom de sociala aktiviteter man byggde upp både på Västbanken och Gaza, och hjälpte de absolut fattigaste med hälsovård, sjukvård, utbildning med mera. Och det var en delvis förklarande orsak till att man då vann valet 2006. Men sen dess så har vi också sett en splittring, så att vi har ju också en prestatsorganisation på Västbanken, där Fattas det ju i stort sett. Och därmed så har ju båda regimer blivit allt mer auktoritära i sitt styre i respektive område. Och så har det också varit i Gazaremsan, att Hamas har blivit allt mindre demokratiska, och ju fler konfrontationer, väpnade konfrontationer, haft med Israel, desto mindre benägna då att tillåta kritik, och särskilt under pågående väpnade konflikter man då varit orolig att det bidrar till att splitta, och man riskerar då att bli anklagad för att vara kollaboratör och bidrar till splittring mellan palestinier.
Ja, att vara anklagad för att vara kollaboratör till Israels fördel är väl förknippat med extremt stora risker i Gaza?
Ja, det är det som verkar ha hänt här då, att man riskerar döden.
Mm. Som du sa, det har alltså blivit värre, den här repressionen, under årens lopp. Men jag tänker, det finns väl många andra grupper i Gaza också med ett visst inflytande, även om det är Hamas som håller i de här väsentliga tyglarna. När det gäller potentiella rivaler då, finns det några seriösa utmanare till Hamas?
Ja, alltså det är ju Fattah som är den stora oppositionen och som har styret på Västbanken, men den finns ju också i Gaza. Men de har ju inte de olika säkerhetsstyrkor som backar upp styret på Västbanken. Den finns ju inte i Gazaremsan. Det är Hamas som styr och ställer och har, precis som Johan Mattias Egger, alltså monopolet över våldsutövarna på det sättet. Sen finns det ju andra mindre grupperingar, men de har mycket litet inflytande. Islamiska jihad till exempel, men de står ju Hamas väldigt nära. Och historiskt efter 2006 så har det ju ibland kommit upp mindre individer eller smågrupper som står för ännu mer radikala idéer som Al-Qaida och ISIS har haft. De har Hamas också slagit ner, antingen genom att man dödat dess ledare eller satt dem i omskolningsutbildning egentligen, man skulle kalla det så.
Jag vill bara på marginalen här nu när Mikael berättar om att man slår ner IS och Al-Qaida. Jag kommer ihåg, jag var faktiskt i Gaza då när IS var som störst. Och jag kommer ihåg, utanför en bensinstation såg vi då hur någon hade målat IS-symbolen på en mur. Och det här var gjort då samma dag som vi var där uppenbarligen. Redan dagen efter så hade de varit och tagit bort det här och sen syntes det aldrig till något mer. Och IS etablerade ju sig aldrig i Gaza som sagt.
Mm-hmm. Så Hamas har makten över en mycket stor befolkning som trängs på en liten yta. Cecilia brukar beskriva det där som en tredjedel av Öland i våra avsnitt. Jag vet inte om du har någon referens som bottnar i trakterna runt Borlänge, Joma.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte mätt, men jag tycker en tredjedel av Öland är så begripligt också eftersom att Öland är så tydligt utmärkt på den svenska kartan med sitt läge precis utanför kusten där.
Den här lilla ytan då, stor fråga såklart, Johan Mattias, men om du tar några berättelser som du har som du tycker ger en rätt bred bild av livet i Gaza. Hur är livet i Gaza under Hamas?
Om vi ska ge en bred bild så finns det ju, eller har funnits i alla fall, väldigt många människor som sätter sin trygghet och sin tilltro till Hamas. Just lite av det som Mikael har varit inne på, för att de har haft sina sociala verksamheter, månat om de fattigaste, se till att de fått sjukvård och så vidare. Och de som har arbetat inom Hamas olika organisationer har ju fått sitt levebröd därifrån. Men samtidigt har jag också träffat väldigt många människor som har mer eller mindre fått sina liv förstörda på grund av Hamas. Jag kommer ihåg en gång jag träffade en ung man och en ung kvinna, de var väl i 20-22 års åldern sådär. Båda två hade fängslats och slagits rätt brutalt i fängsligt förvar för att de hade suttit och fikat med varandra utan att vara gifta eller utan att vara släkt. De var bara vänner och det tyckte då inte Hamas moral om. Det var syndigt. Jag har träffat också mängder med oppositionella som har misshandlats och torterats på de mest brutala sätt. Och mammor som har fått sina söner dödade av Hamas och många människor som också drivits ut från Gazaremsan för att de är just PLO-anhängare, alltså oppositionella till Hamas. Så att det finns ett väldigt brett spektrum där.
Vad vill du lyfta fram här, Mikael, när vi pratar om livet i Gaza?
Nej, men alltså det har blivit allt värre med åren och vi är på västkusten, jämför gärna med Orust som den geografiska ytan där då 2,1 miljoner palestiner skulle i jämförelse trängas och aldrig kunna ta sig ut därifrån. Och det är en hel generation av människor som är födda, som är nu 18, 19, 20 år äldre, som bara har upplevt väpnade konflikter i det här området och fått allt värre levnadsförhållanden. Arbetslösheten är ju uppemot 40-60% i vissa områden ännu högre. Givet då samtidigt som man har det här så att säga politiska förtrycket om man är allt för kritisk mot styrningen i Gaza. Så att det är väldigt tufft att leva i Gaza samtidigt som vi vet att även FN har kommit ut med sina rapporter så tidigt som 2017 så förutsåg man att det kommer vara omöjligt att leva i Gaza på grund av de svåra förhållanden och detta utan så att säga den väpnade konflikten med Israel.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna i Gaza mot Hamas och livet i Gaza under Hamas. Och som demonstranterna vi hörde i början sa, Hamas sålde Gaza för dollar. Hamas ekonomiska medel som gör allt det här vi pratat om möjligt är förstås viktigt att greppa, Johan Mattias. Hur har man framförallt lyckats skaffa sig så stora medel från Hamas sida?
Jag är egentligen säker på att Mikael kan svara bättre på det här, men jag ger mitt lilla bidrag till kunskapsstacken så gott jag kan. Och då har Hamas då ett visst antal investeringar utomlands i bland annat Turkiet och vissa afrikanska länder och i Gulfen och så vidare som renderar pengar. Samtidigt så har man fått ekonomiskt stöd i en lite mindre skala kanske från Iran, men framförallt från Qatar, där man då har fått ungefär innan kriget 30 miljoner dollar i månaden, som då har till största del levererats kontant från ombud från Qatar då via Israel ofta och in i Gazaremsan.
Mm, vi kan återkomma till det, för just den biten är lite extra spännande kanske. Men vad säger du, Mikael, om de här ekonomiska tillgångarna som Hamas har tillskansat sig under åren?
Ja, Johan Mantes har redan nämnt de viktigaste källorna, men man ska också komma ihåg att före 2006 så byggde man upp mycket av de här sociala aktiviteterna där, så att säga, Zakat, alltså det var tionde andel av sin inkomst som varje medborgare har, den skulle då betalas till moskén och den användes i sin tur då för olika sociala investeringar. Och då kommer ju också organisera sig på ett sådant sätt man diskuterade på gräsrotsnivå på ett mer demokratiskt sätt hur de här pengarna skulle. Men det är ju en liten andel i förhållande till den större andelen som precis har nämnts som då användes, och därför också frustrationen kom upp där Hamas som militärorganisation har byggt upp sin kapacitet.
Vad säger du om internationellt bistånd och missbruk av det och sådär då?
Ja, att man har fått bidrag från bland annat Qatar och så, det har ju gjorts med Israels goda minne. Det fanns ju en taktisk tanke bakom från israeliska regeringens sida att om man håller Hamas något sånär i schack, där man får något sånär möjlighet att bygga upp efter krigen som har varit de olika bostäderna och så, men inte bygga allt för starka och farliga vapen, så kan det bidra till att splitta Palestina, och därmed kan man i långa loppet och förhindra att det blir en tvåstatslösning.
Så emot Hamas i Gaza har nu protester blossat upp, kanske delvis i alla fall på grund av det ni berättade om innan, att en del ur Hamas gömmer sig i tunnlar nu efter att kriget rasar igen i Gaza. Men när det gäller toppskiktet, Johan Mattias, och alla de som funnits i högsta ledet både i Gaza men också i någon slags exil i Qatar, de gjorde vi ju ett avsnitt om för drygt ett år sedan, minns du det där?
Ja, jag minns. Det handlade om gästen som man kallas, Mohammed Deif. Det handlade om Sinwar, den högsta ledaren. Det handlade om Ismail Haniyeh bland annat, som var de tre då topp efterlysta Hamas-medlemmarna, och ingen av dem finns ju kvar idag. De har dödats i olika dåd utförda av Israel. Deif dödades i en bombattack mot ett flyktingläger i Gaza. Sinwar, vi kommer säkert ihåg hur han dödades när han sköts sittandes i en fåtölj i ett raserat hus mer eller mindre, och Haniyeh dödades i Iran.
Ja, det är väldigt mycket som har hänt under senaste året, men fler har också dödats senaste veckorna, va? Av de som sedan dess har liksom klivit fram lokalt och fyllt positionerna i Hamas.
Ja, men här är ju grejen med att det nya Hamas-styret i Gaza är lite grann som det nya Hezbollah-styret i Libanon. Ingen som riktigt har koll på vilken som är vilken. Man får bara veta att den högsta ledaren för den och den grenen har dött. Men vilka de egentligen var är väl mer oklart för en, i alla fall för en sån som mig.
Ja, det är inte så att det kan ha någon påverkan alls på varför folk också vågat gå ut och protestera. För att man ser att fler och fler faktiskt har försvunnit bort ur ledarskiktet i Hamas.
Jag är osäker på det. Jag tror det handlar mer om det vi har varit inne på tidigare, att det inte funnits väpnade Hamas-militanta vakter eller polisstyrkor på gatorna. Eller, ja, det tror jag, tror mer det handlar om det.
Du, vi fokuserar ju på motståndet mot Hamas idag, men om man ser det tvärtom, hur många är det som snarare ansluter sig till Hamas i Gaza nu?
Alltså, jag tycker det är lite svårt, för att Hamas själv har hävdat att de har fått ungefär lika många nya rekryter som de har fått medlemmar dödade. Och det är klart att det är ju, det kanske inte är ett styrkebesked, för det här är ju då noviser, eller vad vi ska kalla dem för, amatörer på slagfältet som måste tränas upp. Det är ju inte så att de kan rekrytera ett helt nytt ledarskikt, men det är i alla fall vad de har påstått, svårt att kontrollera däremot där.
Kriget cementerar ju i alla fall ett starkt hat gentemot Israel just nu, som man skulle kunna tänka sig leder till att fler vill ansluta sig till någon slags motståndsrörelse. Vad kan du säga om det där just nu, Mikael?
det vi har sett över hela den perioden sedan 7 oktober 2023 är att Hamas fortsatt har haft ett högt stöd, men det har sjunkit på senare tid i framförallt Gaza, men det är fortfarande ganska högt och stabilt på Västbanken. Så man får skilja på de här två geografiska områdena, men självfallet, som vi har pratat om tidigare, så riktas allt mer kritik mot den myndighet som styr när man råkar ut för det som man drabbas av dagligen, alltså det väpnade kriget som vi har i Gaza i dagsläget. Så att stödet minskar sannolikt då, men det är bara en bedömning utifrån trendanalyser man kan göra på de opinionsmätningar som har gjorts. Jag vill också tillföra att de här olika ledarna som har pratats om som försvunnit och oklart om vem som styr och så, det är också en krigstaktik från Hamas att inte gå ut med den informationen i nuläget, att exponera de ledare som finns, men visst har de ersatt sina ledare.
Då måste jag bara få haka på här och säga att det kändes skönt att du sa det där. Du behöver inte känna mig lika dum för att jag inte kan alla namn längre.
Mm. Nej, jag har inte heller koll på vilka namn som har blivit aktuella senaste månaderna. Men jo, Mattias, det är förstås så att om man ansluter sig till Hamas i Gaza rent lokalt så får man förstås också en hel del fördelar.
Jo, men så har det ju alltid varit. Alltså, dels handlar det om ekonomiska fördelar, men framförallt sociala. Och din familj behöver ju inte svälta om du tillhör Hamas. Sen är det ju svårare att veta hur det där funkar nu under det krigstillstånd, det extrema krigstillstånd som råder. Men det finns ju uppgifter om att Hamas har plundrat eller lagt beslag på ganska många hjälptransporter till exempel. Inte alla, långt ifrån alla, men en hel del. Och då använt det i sina egna led. Så att det är klart att det kan finnas en trygghet, hur märkligt det än må låta, att tillhöra Hamas för att överleva vardagen, kontra då att det samtidigt är en enorm fara med tanke på att man riskerar att utsättas för bombningar.
Ja, vad säger du till sist, Joma, om det här och framtiden i Gaza nu och Hamas?
Nej, men det är ju så oerhört ovisst allting. Vi vet inte vad kriget kommer att ta vägen. Som vi har sett nu så tycks det som att israelerna fokuserar mest kring Rafah-området, även om det bombas över hela Gazaremsan. Vi vet inte hur Hamas på allvar kommer ta sig an de här demonstrationerna som ju inte pågått länge, och som Mikael var inne på, det är ju inga enorma numerär som är ute på gatorna trots allt, även om det är unikt får jag väl säga att folk demonstrerar. Så det är så mycket som liksom hänger och svänger runt i luften som vi inte riktigt vet var det kommer att landa.
Det här var radiokorrespondenterna Mellanöstern om protesterna i Gaza mot Hamas och livet i Gaza under Hamas. Vi spelade in det här måndagen den 31 mars. Johan Mattias Sommarström, vår korrespondent, och så professorn i freds- och utvecklingsforskning Mikael Schultz. Lena Bejerot, producent, Jakob Gustafsson var tekniker, Olle Wiberg heter jag. Alla våra avsnitt hittar du i fullängdsversion i Sveriges Radio Play.
Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 7.
Här är Ekot. Tidöpartierna vill ju hyra anstaltsplatser i andra länder och diskussioner pågår med Estland. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att regeringen kommer att hålla oppositionspartierna informerade i den här omstridda frågan.
Det är ju helt riktigt att om vi kommer till en punkt där vi förhandlar fram ett avtalsförslag med Estland, så krävs det en bred majoritet i riksdagen för att kunna godkänna ett sådant avtal. Så det är klart att jag kommer komma tillbaka till partierna i riksdagen och redogöra för både innehållet i de diskussionerna och innehållet i ett sådant eventuellt avtal, för att alla förstås ska ha ett bra underlag för att fatta sina beslut.
Det finns inga lagliga hinder för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands, slog regeringens utredare nyligen fast. Men bedömningen är alltså att regeringen och Sverigedemokraterna inte kan fatta beslut om en sån här överenskommelse på egen hand, eftersom det handlar om att överlåta myndighetsutövning till ett annat land, så krävs det en kvalificerad majoritet i riksdagen. Som Ekot berättade i morse är Socialdemokraterna kritiska till planerna. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det finns många frågor som måste redas ut.
Men jag ser fram emot att kunna komma tillbaka till riksdagens partier med ett underlag som ger också raka svar på berättigade frågor, om det är så att vi kommer så långt så att vi kan landa i en möjlig lösning med Estland.
Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. En person har gripits misstänkt för mordförsök i en företagslokal i Örsundsbro i Enköpings kommun. Polisen larmades till den här platsen vid 15-tiden och en kvinna i 35-årsåldern med stickskador har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Skadeläget är oklart, men hon var enligt polisen vaken och talbar. Sverige ska köpa 4 nya militära transportflygplan, det här uppger Försvarsdepartementet. Det rör sig om plan av typen C-390 från den brasilianska tillverkaren Embraer. Prislappen är inte känd, men enligt Försvarsdepartementet så rör det sig om mångmiljardbelopp. EU-kommissionen vill lätta på utsläppskraven för bilar och föreslår därför att bilföretagen inte ska behöva nå målet om att minska utsläppen med 15% i år. Istället får de 3 år på sig. Enligt kommissionen så görs det här för att bevara konkurrenskraften och fortsätta den gröna omställningen. Förslaget måste godkännas av medlemsländerna och Europaparlamentet. Fågelinfluensa har upptäckts på en gård med höns på Själland i Danmark. Danska myndigheter rapporterar att 24 höns avlivats och en avspärrningszon har upprättats kring gården norr om Roskilde. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska strax återutsända P1 Kultur från i eftermiddags och om en timme i Ekonomiakuten.
Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera.
Ja, i Ekonomiakuten med Maja Åström handlade det om deklaration. Om skatteåterbäringen ska bli tidig in på kontot, då är det hög tid att deklarera nu. Hör det här avsnittet efter 8 nu ikväll.
Det här är tisdagens P1-kultur som sänder från tillkännagivandet av 2025 års Astrid Lindgren Memorial Award. Alma-priset är ett internationellt litteraturpris dedikerat för de som gör böcker för unga möjliga, författare, illustratörer och läsfrämjande organisationer. I år var det 265 nominerade från 72 länder. Vi är förstås på plats på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och jag tänker att vi ska börja där i Sorlet med vår reporter Björn Jansson. Hur är stämningen just nu?
Den är förväntansfull och ceremonin har inlett så att det hålls tal här i fronten framför mig. Och där har man också ställt upp bokhyllor med tidigare pristagare och då slås man ju av hur färgstarka och bildrika de här barn- och ungdomsböckerna som, och författarna som har vunnit priser är. Och det är klart att alla väntar på ett kännagivandet här så att nu är, man kan nästan ta på stämningen. Man håller till på Kulturhuset i Stockholm, alltså med Stockholm City i Vårskrud utanför.
Jag vet att kulturministern Parisa Liljestrand ska tala nu. Ser du några andra kulturkändisar?
Ja, nu ser jag ju mest ryggar här där jag står en bit ifrån. Det är en rätt intim lokal, men det är ju barnboksbranschen som är här, tidigare jurymedlemmar och så. Ja, Parisa Liljestrand som ska hålla ett tal. Hon står med sina papper där framme och är beredd. Ja, nu ska hon till och tala.
Du som brukar vara med också när Nobelpriset tillkännages, är det här lika spännande, Björn?
Nobelpriset smäller väl allra högst,
men ja, det gör det,
är det spännande det här med. Och det som jag har läst mycket tillsammans med mina barn och det som är speciellt med barnböckerna, det är ju de världar som öppnas när man öppnar en barnbok. Både illustrationerna och texterna ger ju så mycket. Och som jag sa, färgstarkt, bildrikt och öppnar världar.
Vi ska återkomma till dig Björn, men jag ska också säga välkommen till panelen. För här i studion i Malmö så finns Shora Esmalian som skriver om barnböcker för Sydsvenskan. Och här är också Dagens Nyheters barn- och ungdomsboksskribent Martin Hellström. Och i studion i Stockholm så finns kulturredaktionens litteraturredaktör Lina Kalmteg. Välkomna allihopa! Spännande sändning!
Tack.
Medan vi väntar så här på tillkännagivandet, nu får ni spekulera lite grann. Och när ni har förberett er, vem hoppas ni ska vinna i år? Shora.
Alltså,
Jag har ju en förkärlek för bilderböcker. Så att, och nu är det några år sedan en bilderbok fick priset. Mm. Så jag är också som periodare som gillar olika sorters bilderbokskonstnärer. Så jag har faktiskt hoppats på den italienska bilderbokskonstnären Beatrice Alemagna.
Okej, bra. Martin?
Ja, jag kan hålla med om att det vore ju kul om hon också fick priset. Men jag har nog mer kanske tänkt som han sa här, att kliva in i värld. Det vore kul om det blir någon vinnare som man känner är mer av värd än idé. Att man kan kliva in. Och där passar ju bilderböckerna bra, så jag kan hålla med om det också. Jag kom tidigt till Malmö här, så jag gick lite på ert berömda bibliotek på Canini. Mm. Och då tänkte jag, det är ju väldigt skojigt också om det faktiskt är någon som finns tillgänglig, så att det blir lite rusning. Så man kan springa dit och låna.
Mm. Priset instiftades 2002 av den dåvarande svenska regeringen till minne av Astrid Lindgren för att värna barns rätt till bra berättelser. Lina, vem hoppas du på?
Alltså jag tänkte på den där frågan du ställde till Björn om Nobelpriset. Jag brukar ju sitta i en radiostudio på det här viset även när Nobelpriset ska tillkännages. Och då brukar man väl känna att man egentligen, man tänker sig att man inte har en aning. Men de senaste åren har vi inte blivit så lika överraskade där. Man har kanske läst ganska mycket av den där författaren. Jag tycker att den sannolikheten alltid känns lite mindre med Almapriset. Trots att de ju har en öppen nomineringslista. Du sa ju, där var det över 265 nomineringar från 72 länder. Men det har man inte så stor nytta av. Så att det är väldigt svårt att förbereda sig på ett annat sätt. Ja. Men jag säger att jag hoppas på att det inte blir en läsorganisation, hur otroligt begärtansvärt det såklart än är. Det var ju det förra året. Så jag hoppas väl, jag tänkte säga en ungdomsbokförfattare, samtidigt som jag kom på många bra bilderboksförfattare som jag upptäckt av det här priset, Sean Tan till exempel. Mm. Men jag säger ändå att jag hoppas på en ungdomsboksförfattare, för det har Alma-priset fått mig att upptäcka flera stora namn som jag nu verkligen följer.
Just det, för priset har ju en introducerande karaktär också på ett sätt, i och med att det är ett internationellt pris. Och nu är det väldigt spännande, för här någonstans i krokarna så ska det vara dags för tillkännagivandet. Ska vi gå till Kulturhuset igen? För det är alldeles strax dags. Det är årets Astrid Lindgren Memorial Award.
We have now reached the moment we've all been waiting for. I'd like to welcome Balsam Karam, member of the ALMA jury, on stage to make the announcement.
Thank you, Athena. Always a pleasure sharing a stage with you. I will first read the announcement in Swedish and then in English. Astrid Lindgren Memorial Award 2025 tilldelas den franska författaren Marion Brunet. The Astrid Lindgren Memorial Award 2025 goes to the French author Marion Brunet. Juryns motivering lyder: Marion Brunets böcker utspelas i ett häftigt pulserande nu med klimatkris och social utsatthet som återkommande teman.